Rebecka, skulle inte du kunna komma? Vi har ju pratat, jag och Rebecka, så att det är inte bara så att jag tar upp vem som helst och läser en bibeltext. Men Rebecka ska läsa en lite längre bibeltext. Så i natt fick jag ett sms från dig där du sa, åh, det är så lång bibeltext. Ja, det var det ju. Men du får läsa och så hjälps vi åt tillsammans, du och jag.
Så jag läser från Apostlagärningarna kapitel 9, 1-19. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du, Herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i händerna och ledde honom till Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag, Herre. Då sade Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre, jag har hört av många hur mycket ont dessa män har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa det till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade, Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga anden. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt.
Tack så mycket. Tack så mycket. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Att när vi får öppna Bibeln, när vi får lyssna på ditt ord, så kan du tala. Orden är inte längre bara bokstäver, utan det blir liv som kan tala rakt in i vår verklighet. Herre, nu ber vi att det ska ske. Låt oss vara öppna för dina tankar och din önskan och vilja i vårt liv. Amen. Amen. Ja, jag har haft en lång semester, ledighet över jul och nyår. Och det är ju härligt och behövligt. Man får vara med och göra lite andra saker än man brukar. Lite variation, träffa släkt och vänner. Jag har grillat ute eller ätit mat över öppen eld. Härligt, underbart. Och lite bränt också ibland faktiskt. Men allt däremellan också, såklart. Roligt att få möta personer och det får bli lite som det blir när man eldar och grillar och ryker och allt det där, va. Jag har bastat. Jag är numera medlem i den finska föreningen. Man måste gå med som medlem om man ska basta i finska föreningen. Så nu är jag medlem där. Jag har inte så mycket finskt påbrå. Inget alls vad jag vet faktiskt. Jag har inte gjort någon sån här släktforskning eller så. Men det känns inte så. Men vem vet? Det kanske jag har. Och sen har jag bara softat. Och vi tittade igenom till exempel på, till exempel, för det har varit ovanligt mycket tv och skärm. Det är ju inte bra, eller det? Det skulle jag inte sagt. Men nu har jag börjat. Det blev Sagan om ringen. Och, har ni sett den? Ja, du har sett den. Du gillar den kanske? Ja, ja, det är så olika. Man kan bara tycka att det är bra att man tittar på tv. Det är så olika vad man har för perspektiv. Ja, så är det. Hörrni, nu ska jag tala om Paulus här. För det är han som får vara med om det här märkliga på vägen mot Damaskus. Men först lite bakgrund och allting omkring honom. För att man ska förstå honom så, och det stora i hans omvändelse, så bör man veta någonting om honom. Det är väldigt svårt annars att begripa det här på det sättet som människorna som först fick höra om Paulus tänkte. Och vi hör ju ofta om det här. Vi har ju hört om, vi som har vuxit upp i en kyrka, om Paulus i söndagsskolan eller i kanske konfirmationen eller så. Men jag vill ge en liten bild. Han föds någon gång ungefär 7 eller 10 år efter Kristus. Och det gör han i staden Tarsus som ligger i Turkiet. Och det här är ju en tid när man kan resa. Det är ju bara en ganska kort tid i historien där vägarna är så fantastiskt bra och man kan resa i romarriket. Och det kan han. Han kan göra det för att han växer upp i en familj som troligtvis har ganska gott om pengar. Han får en utbildning under en ledare eller lärare som är vid den tiden känd. Och hans pappa är av farisésläkt. Så han har ganska mycket med sig redan från början av kunskap och annat. Han kan också språk. Han verkar kunna arameiska. Han kan troligtvis också latin. Naturligtvis också hebreiska och grekiska. Och det är först i kapitel 7 i Apostlagärningarna som man möter honom. Innan så talas det inte om honom vid namn, men han kan finnas med i själva berättelsen innan också. Men kapitel 7 i Apostlagärningarna så nämns han första gången, och sen efter kapitel 9. Nu skiftar en del av Apostlagärningarnas story. Innan så har fokus varit på alla lärjungarna, och efter kapitel 9 så blir Paulus mycket viktig i berättelsen. För nu vänder sig evangeliet utåt mot platser utanför Jerusalem och vidare. Dit inte alla lärjungarna, i alla fall från början, begav sig. I Jerusalem så finns vid den här tiden en församling, men nu när Paulus och andra likt honom börjar arbeta metodiskt så tvingas den tillbaka. Man kan inte längre fira gudstjänst på samma sätt i de där pelargångarna som man gjorde i början. Och man kan inte längre mötas öppet. Istället så blir kyrkan tillbakahållen och man firar gudstjänst troligtvis i hemmen. Mer försiktigt. Och så vet vi att fler och fler kristna flyr till andra platser omkring. För evangeliet sprids runt om på hela de här platserna. När ni har tittat någon gång på kartor om hur det såg ut i Israel på den här tiden, så runt om alla städer börjar judarna att fly. Till exempel till Damaskus som är en av de här platserna. Och den här platsen, Damaskus, ligger 5 resdagar. Det går säkert att resa snabbare, men någonstans så har man hittat hur man reste vid den här tiden. Och då nämns 5 resdagar från Jerusalem till Damaskus. Det är ganska lång tid. Om du ska fly någonstans och tänker jag ska vara på en säker plats, då är 5 resdagar ganska bra, eller hur? Man tänker nog, här är jag ganska säker. Men Paulus, han är väldigt nitisk. Det betyder att man aldrig ger sig. Han går vidare och han gör sig känd bland de kristna. Han är fruktad Man är orolig när man hör hans namn. För då nämns det i samband med att han har gjort någon, till exempel tagit någon och slängt dem i fängelse. Och jag har ju med mig en bild av fängelse sen Pippi Långstrump och olika sagors berättelser. Och då står ju alla bovar så här och håller i galler så här, eller hur? Så där. Men den här tiden är fängelse en farlig plats att hamna i. När man äter vatten och bröd som har varit ett straff eller ett sätt att få lida i fängelse, så är det farligt att äta bara vatten och bröd utan fett och utan andra näringsämnen. Efter en tid så mår man väldigt, väldigt dåligt, försvagas i kroppen. Och får man inte heller mat eller värme, då är man ju otroligt känslig för andra sjukdomar. Så när Paulus och andra nitiska ledare vid den här tiden slänger personer i fängelse, så betyder det att familjen lider. De har inte längre någon som försörjer. Alla barnen, de blir hungriga. Men också så att den som sitter i fängelse kanske dog. Och vi läser ju i breven och i texterna att det finns många änkor. Det här är en tid när människor dör på ett helt annat sätt, i fängelse och på annat sätt än vad man gör idag. Sen kommer vi ju till Paulus möte med Jesus. På vägen där mot Damaskus, det står ju att i texten vi hörde innan att Paulus, han verkligen rasade av mordlust. Hur ser man ut då? Försök att se honom framför dig. Han kanske ser ordnad ut, för han var en ordnad person, men han har liksom något i ögonen. Han vill så gärna att alla kristna ska kunna sluta med det de håller på med när de möts, sjunger, ärar Jesus. Och där på vägen mot Damaskus så visar sig Jesus för honom. Ett ljussken, och han hör en röst som säger: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och det är ju så fascinerande, för det är ju kristna som är förföljda. Det är ju superfascinerande. Det är ju kristna som du, om du har en kristen tro, som är förföljda. Och ändå säger Jesus: varför förföljer du mig? Det säger någonting om hur nära Jesus är dig, du som är kristen. I ett ögonblick är det som att all stolthet, alla tankar han innan har om hur han fått ihop sin tro, liksom när han har lagt det där pusslet av tro i sitt liv, bara krossas som en kruka som bara slängs i marken. Spiller åt alla håll av tro som inte längre finns alls på det sättet som han kände det innan. Och under de närmaste timmarna eller dagarna så sker något fantastiskt. Han tar sig med hjälp av de medhjälpare han har in till staden Damaskus. Han är ju blind och får en syn, en uppenbarelse som talar om att någon som heter Ananias ska komma till honom, lägga sina händer på honom så han ska få sin syn tillbaka. Och samtidigt så får en mycket modig man som heter Ananias också en syn som säger att han ska bege sig till den där och den där platsen. Och han ska få be för den här Saul, Paulus. Alltså, det kräver stort mod. Eller lydnad. Eller både och. Både och, naturligtvis. Och så får han de där tröstande orden, kan man tänka. Eller vad är det för ord han får? För han får höra att Paulus ska få bli någon som sänds ut runt om i världen. Och han ska få se allt det också som han själv fått liksom göra mot människor omkring honom. Han kommer få uppleva lidande. Och nu vet vi att lidande inte i en kristen tro nödvändigtvis är det värsta. Utan när det är för någonting gott så kan det tvärtom vändas och vara något fantastiskt när man får lida för Kristus. Ja, Ananias, han lägger sina händer på honom och ber. Och så är det som att liksom synen kommer tillbaka. Det är som att fjäll står det. Någonting bara faller av och han kan se igen. Det är rätt fascinerande, va? Skulle du hört någon berätta det här som ett vittnesbörd? Då skulle du säga, wow, eller hur? Ja, nu är det någon som har berättat det. För det står här i Bibeln. Så det är ett wow. Är ni med? Det hände för länge sedan. Det betyder inte att det är mindre värdefullt. Det är fantastiskt det som händer. Okej, fyra stycken saker som man kan lära sig utifrån det här om Paulus liv när han får möta Jesus. Fyra stycken saker som du kan ta med dig in i ditt helt vanliga liv. Fast att du inte har så många likheter med Paulus så finns det jättemånga saker som vi kan ta till oss och komma ihåg. Som vi kan ta med oss in i våra vanliga liv under veckan som kommer eller vidare. Häng med. Första delen här. Det är att tron på Jesus tar med hela kroppen. Det hade ju kunnat vara så att Paulus var där på den där vägen i Damaskus. Och så hände någonting varmt i hans hjärta bara. Och det hade kunnat vara så att bara hans hjärta eller tanke var med där. Och så kom han fram och då var det klart. Nej, det händer mycket också med hans kropp. Och vi vet ju så väl när man pratar om psykisk ohälsa att det också påverkar hela kroppen, eller hur? Inte alltid, men det kan göra det. Man kan bli trött. Man kan påverkas i måendet på många sätt. Ja, vi vet det väl. Men Jesus kan också vara med i vårt fysiska liv. För vi är ande, kropp och själ. Och Gud vill att vi ska få möta honom, låta kroppen vara med. Alltså Gud kan ju möta oss bara hjärtat också. Men det är ofta som kroppen är med på något sätt. Ja, vi har ju fått höra den här berättelsen. Och det är inte bara synen som förändras för Paulus. Han faller till marken. Han får resa sig upp. Då är det en kamrat, vän till honom som får hjälpa honom upp. Leder honom in mot Damaskus. Och det är ju Jesus befallning eller ord som allt det här sker i. Ibland så tänker vi nu för tiden att det med att falla, det var ju någonting man pratade om. Var det inte på 90-talet det var mycket så? Men det står faktiskt i Bibeln att man kan falla om man får möta Jesus eller Gud är nära. Det kan hända. Och en av mina goda vänner när hon fått flytta till himmelen, hon berättade när hon fick ett gudsmöte vid ett tillfälle som hade en hälsning till henne. Hon berättade inte för många, men när hon fick vara med om det så föll hon till marken i sitt hem. Ja. Gud kan låta oss vara med i hela kroppen. Paulus varken äter eller dricker. Han ber. I Bibeln är ju det fasta. Alltså man kan ju hoppa över mat och dryck för att man inte hinner. Eller har gjort en lite dålig planering. Det är inte fasta. Utan det är ju medvetet att välja Gud, bönen, istället för andra. Man kan också fasta ifrån andra saker, till exempel kött. På de allra flesta ställen i Bibeln talas det om fasta utifrån mat. Det finns ju gånger och tillfällen i våra liv där jag verkligen inte skulle rekommendera det. För att man tänker för mycket på mat. Och är man ung eller har man de här tankarna, då är det inte det du ska göra. Men jag tror att en del av oss skulle må bra av att pröva fastan en gång, så som Bibeln beskriver på flesta ställen. Och innan påsk, 40 dagar innan påsk, så har kyrkan haft fasta i så länge som man kan hitta ord om första kyrkan nära på. Kanske någonting att fundera kring. Man behöver ju inte fasta alla dagar, man kan ju fasta en gång, en dag, 3 dagar. Ja, Ananias, han får uppmaning att gå till Paulus. Han ska inte bara sitta där på sitt ställe och be själv. Nej, han ska gå till Paulus. Återigen är det någonting fysiskt som händer. Och han får lägga sina händer på honom. Det hade ju kunnat stå att han bara skulle be, men han ska lägga händerna på honom. Och Paulus döper sig. Hänger du med? Nu har jag räknat upp massa saker som händer fysiskt. Vi har så lätt att tänka i vår värld, i vår tid, att allt sker här i hjärtat. Och det är inget fel. Gud kan göra det utan att vi tar ett steg. Men vi är skapade så här, varenda en av oss, med kroppar. Och Gud kan använda det för att säga någonting och för att vi också ska förstå ända in i det innersta av vårt hjärta. I Bibeln talas det på så många ställen om att de troende lyfter sina händer i bön, att de faller ner, att de böjer knä, att de böjer sig inför Gud. Är du med? Det finns många uttryck för bönen där kroppen är med. Vi går fram här i kyrkan, tänder ljus. Vi går till förbönsplatsen. Någon lägger sina händer på den som önskar förbön. Visst, Gud hör bönen där du är. Men när Bibeln så tydligt talar om att vi ska göra saker i tro, så hoppa inte över det om du har möjlighet. Nu är det ett nytt halvår framför dig. Vi börjar en ny termin någonstans här. Du som är ledare. Det finns alltid en anledning att gå till förbönsplatsen och be om ledning och hjälp, oavsett vilken uppgift det handlar om. Du som är med och tjänar det fördolda, var med och be. Du som är nära någon som sörjer, var med och be om kraft. Du som är nära någon som kämpar med något, var med och be tillsammans med någon. Men är det så att man inte gör så? Hade Paulus inte gjort det, så hade han ändå kunnat vara med Jesus. För det är Jesus som älskar honom. Det är det som är det viktiga, inte de olika stegen. Vi kan använda våra kroppar, det vi är, men Jesus älskar honom. Det är därför som Paulus får bli en kristen. Inte på grund av en handling. Super, super viktigt. Så är det för dig. Jesus älskar dig. Och han ser dig. Du som är för feg. Du som inte vet hur du ska göra när man går fram och känner att det är så många tankar. När jag var ung så vet jag i det där tältet där jag fick höra de där orden och bad de där orden med min pastor som bad. Att han sa, räck gärna upp en hand, kom gärna fram om du bett bönen. Jag vågade inte. Jag vågade inte. Men nu vill jag säga till dig, du som ber en sån bön, våga. För jag hade behövt det. Jag hade haft så bra guidning av att få förbön eller att någon hade pratat med mig. Ja, du kanske är modigare än vad jag är. Det tycker jag du ska vara. Det andra som jag vill lyfta fram är att Jesus kan möta precis vem som helst. Vi sätter ofta upp regler och tankar. De gäller inte för Gud. Ibland kan vi tänka att vi själva eller någon vi har i vår närhet har så mycket skräp och annat i livet. Det kommer nog ta lång tid att vända på det där. Men du, Paulus och det exemplet han är det bästa exemplet du kan tänka dig. För han har förföljt kristna. Förföljt Jesus. Människor har hamnat i fängelse. Familjer har splittrats. Är du med? Jag menar inte att det du har inte betyder något. För det kan vara så att du behöver göra upp med det som är i ditt liv. Men det finns här som ett exempel för dig. Så att du inte ska sätta ett hinder mellan dig och Gud. Eller den du har nära dig och Gud. Det finns ingen som är omöjlig för Jesus närhet. Och när du läser den här texten och tänker wow. Ja, det är otroligt. Då är det bra att komma ihåg att när Jesus mötte dig för länge sedan eller ganska nyss så är det också ett wow. Det är inte så att Jesus är mer koncentrerad i bibeltexten än när han var på den där scoutsamlingen, tonårssamlingen, träffen eller när du var ute på en promenad och bad. Gud är lika nära. Jesus var lika nära. Så tänkte du att det här är ett wow för Jesus var där. Då är det ett wow också i ditt liv. Det behöver ju inte se ut på samma sätt för alla. Att Jesus kommer med en frid i hjärtat är inte mindre värdefullt. Att Jesus kommer med tröst är inte mindre värdefullt. Jesus möter oss på olika sätt. Tre. Näst sist. Jesus frälser från någonting men också till någonting. Och det är så supertydligt i Paulus liv. Han har så oerhört mycket att ta med sig in i ett ledarskap. Han har dragit igång en hel verksamhet som förföljer kristna. Han är nog duktig på det där med att organisera och ordna. Och så har han ju jättemycket kunskap om Gamla testamentet. Och allt det där jag räknar upp nu kommer så väl till pass när han får helt göra ett nytt tag i sitt liv. Och det verkar som att Gud använder honom just i det. Min pappa, han var byggnadsingenjör. Han var jätteduktig på hus och tak och byggnationer och så. Han fick vara med och tjäna i den kyrkan jag växte upp i och jobbade just med fastigheten. Och jag vet att han gjorde det i kärlek och i sin tro. Man kan vara med och tjäna på väldigt, väldigt många olika sätt. Också i det man är duktig på. I sitt arbete eller på fritiden. Och min mormor, hon var duktig med siffror. Hon jobbade på ett företag med data. När datorerna var väldigt nya. Så jag kommer ihåg att vi åkte när jag var liten till hennes jobb och tittade. Och det var mest så att vi ville titta på datorn. Det var ju fränt när texten var grön på skärmen på den tiden. Och hon var jätteduktig och använde det här också i den kyrkan, i metodistkyrkan hon var med i. Man kan användas på många olika sätt och det kanske är så att du inte ännu känner så, du kanske är ung. Men Gud kan använda dig och vill använda dig, frälst från någonting men också till någonting. Den kraften du lägger på sånt som inte är bra kan Gud vända och använda till det godaste av goda. Sista. Jesus frälsning är personlig. Paulus i sin frälsning får ju direkt ett sammanhang. Det är viktigt att se. Han får direkt ett sammanhang. Det är inte så att det här sker på Damaskusvägen och bara där privat. Nej, han kommer rakt in i ett sammanhang. Människor ber med honom. Han har ett sammanhang liksom från start. Men det är någonting personligt i hans liv. Det är inte så att det är en klump människor. En hel grupp människor. Nej, Jesus ser honom. Och det är ju så fascinerande. När han är där, varken äter eller dricker, men ber. Att det står att den här mannen som blir förebedjare för att Jesus ser att han ber. Han hör hans bön. Som säkert är en förtvivlad, osäker, sorgsen, ångerfull Bön som kanske inte är så vacker i den stunden, kan man tänka. Han ber och Jesus hör hans bön, hur den än är formad. Jesus hör din bön. Din frälsning är också personlig och Jesus ser dig, just du. Han ser dig och hör just din bön. Den bönen du tycker är svår att be, eller den bönen som du formar och knappt vet om man kan be de orden. Jesus hör din bön. Och han vill att den där bönen ska få formas till en vacker tackbön. Och vi kan fortsätta att be och veta att Jesus är nära i bönen, hur vi än känner. Hur den är. Och vad som än kommer ske så vill Jesus vara nära i bönen alla sorts dagar. Och nu ska vi snart få ta emot brödet och vinet, för det är nattvard här om en liten stund. Och då kan du också få uttrycka din tro med din kropp när vi går fram. När vi tar emot brödet och vinet. Du kan uttrycka det om du tänder ljus eller om du går till förbönsplats eller skriver en bön. Om du böjer huvudet, om du faller på knä, var med och uttryck din bön. Nu ska jag be en bön och jag ber för oss allihopa. Är du med? Tack Jesus. Tack för att du kan tala och påminna om någonting viktigt idag. Och tack för att vi får starta om med dig. Tack för att vi får starta om med dig och att det får bli precis som för Paulus. Att det får bli ett riktigt wow i vårt liv för att du är nära. Tack för att du har dragit oss till dig så många gånger i livet. Och vi ber om förlåt för de gånger när vi inte hörsammat och lyssnat till dig. När vi inte har gjort så som Ananias gör när han får ett ord och går och ber för någon. Gud, förlåt oss när vi har varit tröga på att resa oss. Men vi vill vara med och tjäna dig. Herre, hjälp oss så att vi vågar lyfta oss och göra det där som vi kan göra för dig. Tjäna dig på något sätt. I det lilla. Men tack gode Gud för att du kan göra det till någonting stort. Tack för att du hör oss. Tack för att den där stappliga bönen vi ber, suckarna vi ber, kan bli till den vackraste bönen för att du hör den. Tack för att du hör oss just nu i vår bön. I Jesu namn.